Du lyssnar på Maktens kvinnor av och med mig, Jenny Madstam. Inledning. Den heta försommaren 2021 fick några av partipolitikens mäktiga kvinnor huvudrollerna i svensk politik när en regeringskris briserade. Kvinnorna som var partiledare framstod som orubbliga och visade väljarna med ord och handling vad de och deras partier önskade. De verkade okuvliga i sina ståndpunkter, som att deras ledarskap inte var förhandlingsbart. Jag fick intrycket av att deras känsla var: det är vår tur nu, som att de stått i bakgrunden sedan den jämlika rösträttens införande 1921 och väntat tills männen i politikens topp sagt sitt. Nu var det kvinnorna vi tittade på, lyssnade till och pratade om. Det var de som genom sitt ledarskap påverkade den politiska utgången och som både skapade regeringskrisen och delvis ritade om det partipolitiska landskapet. Via TV, radio och tidningar och via sina egna sociala medier framstod de som målmedvetna. Det var Ebba Busch, Nooshi Dadgostar, Annie Lööf, Nyamko Sabuni och Märta Stenevi. Deras manliga kollegor fick en mer undanskymd roll dessa veckor i juni. Men hur upplevde de själva sin roll? Kände de sig okrossbara och som auktoriteter vilka höll i den partipolitiska taktpinnen? Upplevde de att deras politiska ledarskap togs på allvar? Var det nu, 100 år sedan rösträttens införande, lika självklart att en politisk ledare i Sverige kunde heta Annie som Ulf? Den här typen av frågor vill den här boken få svar på genom att rikta blicken mot den politiska maktens kvinnor. Både de nu verksamma och de som innehaft det politiska ledarskapet tillbaka i tiden. Jag vill veta vilka partipolitikens mäktigaste kvinnor, partiledarna, är och har varit. Jag vill ta reda på hur de själva har erfarit sitt uppdrag. Jag vill titta på dem som varande just kvinnor med makt. Och jag gör det också utifrån att jag själv är kvinna med stort intresse för personer med politisk makt. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, vilket visar sig på flera olika vis. Till exempel är andelen kvinnor som utbildar sig och ingår i arbetskraften relativt sett högre jämfört med många andra länder i världen och i Europa. I Sverige är det dessutom större andel av papporna som tar ut föräldraledigt. Kvinnor syns på ledande befattningar i offentlig sektor, men också allt oftare i det privata näringslivet. Just därför, för att Sverige i många andra länders ögon är i framkant när det kommer till jämställdhet, har jag ofta av utländska journalister fått frågan: "Why hasn't Sweden had a female prime minister?" De undrar hur det kommer sig att Sverige, detta föregångsland, tagit så lång tid på sig att välja en kvinna till regeringschef. En förklaring till det är väl att det bara slumpat sig så, och att de kvinnor som tidigare varit i närheten av att bli statsminister valts bort av sina partier. Och det är väl också en slump, eller? Nej, det är ingen slump att Anna Kinberg Batra jagades bort med högafflar av Moderaterna, eller att Mona Sahlin blev bortmotad efter att Socialdemokraterna inte erövrade regeringsmakten 2010. Det är ingen tillfällighet. Det går inte att bortförklara med en axelryckning. Sakta men säkert har dock kvinnorna i politikens topp blivit fler. Och idag är de flesta partier tämligen jämställda rent numerärt, vad gäller till exempel deras förtroendevalda. Men även om jämställdheten nu kommit långt i termer av ökat antal kvinnor på politiska uppdrag, finns studier och enskilda vittnesmål som tyder på att kvinnor med politisk makt ändå har andra villkor än män. Den här boken vill blottlägga hur erfarenheterna sett och ser ut. Jag växte upp i ett politiskt intresserat och engagerat hem. Det pratades ofta politik. Ganska snart blev jag medveten om att det fanns politiker och partiledare. Då hette de Olof Palme, Ola Ullsten, Torbjörn Fälldin, Ulf Adelsohn och Lars Werner. Det som förenade dem var att de var män och partiledare. Idag, 40 år senare, heter de Ebba Busch, Nyamko Sabuni, Annie Lööf, Nooshi Dadgostar, Märta Stenevi och Magdalena Andersson.